Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Augusti 2016. Kära dagbok, har precis varit på apoteket och hämtat ut alla sprutor. Det känns helt absurt att jag om några timmar ska greppa tag i min mage och trycka in en spruta där. Och att jag sen ska göra det imorgon och dagen efter det och dagen efter det. Jag vet ju vad slutmålet är, så därför är det bara att göra. Men för mig känns det helt absurt. Vem väljer frivilligt att trycka in en spruta i magen? Hej och välkomna. Avsnitt 65 av podden Jag vill ha barn. Och jag sitter här igen med Nathalie. Hej!
Hej Sitta!
För er som lyssnade förra veckan så vet ju ni att Nathalie är hela aprils månadsgäst i podden.
Precis.
Hur är läget?
Det är bara bra. Hur är du själv?
Ja, men det är bra. Känns det okej att sitta här igen?
Ja, det är jättekul.
Du var ju lite nervös förra gången.
Ja.
Men du kom in i det väldigt fort.
Mm, det känns faktiskt bra. Jag var jättenervös.
Var det? Det märktes faktiskt inte.
Men det var jag.
Nu är du inte lika nervös.
Nej.
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 Det känns inte heller jobbigt för dig att prata om de här grejerna, eller hur?
Nej, jag vill hjälpa andra. Jag vill vara ett stöd och pusha andra lite. Jag vill vara öppen.
Mm.
Dela med mig.
Mm.
Det är så många som har frågat liksom, kring vår IVF-resa.
Mm. Så det känns motiverande att sitta här?
Ja, för jag vet att det är så många som sitter ute och inte vet hur de ska gå tillväga. Vad det är för någonting, varför, måendet, relationerna.
Mm.
Det är så mycket kring det.
Mm.
Och kan jag hjälpa till på något sätt så gör jag gärna det.
Man blir ju väldigt uppfylld av att hjälpa andra.
Ja, faktiskt.
Jag tycker det är, alltså, för mig är det lite kämpigt ibland att ha på den själv och göra allt jobb med den själv och sådär.
Mm.
Men så får man bara något härligt mejl med någon som säger åh, du betyder så mycket. Då är bara, jobbar man på ett tag till. Det blir så enkelt. Jag tycker verkligen det är att man får, alltså när man ger så får man lika mycket tillbaks.
Mm. Hur är läget med dig, Silla?
Jo, men det är faktiskt bra. Liv har ju fyllt 6 månader.
Ja.
Vi har varit på 6 månaders kontroll.
Hur gick det?
Det gick väldigt bra.
Mm.
Spännande tycker jag att det går så fort liksom.
Ja.
Och sen så var det ju också väldigt mycket som hände där. Vi pratade aldrig om det förra veckan.
Nej.
Men innan förra veckan så hade ju vi gått ut med en pressrelease för att fira 3-årsdagen av att det är lagligt i Sverige att skaffa barn själv.
Mm.
Och så gjorde vi liksom ett initiativ. Facebookgruppen Mamma på egen hand och podden uppmanade alla självstående mammor och försökare runt om i landet att kontakta sin lokala press för att erbjuda en intervju och att de skulle berätta om sig själva. Och sådär. Och vi trodde ju kanske att vi skulle få någon intervju här och där. Men det blev ju ett sånt genomslag. Alltså.
Det blev det?
Ja, det var ju intervjuer överallt. Och vi var ju TV4, jag och Linda som är en av grundarna till Facebookgruppen. Och sen var ju Liv och jag var ju med i Efter 5 sen på TV4 och så. Men jag glömde liksom prata om det förra veckan för att jag var så fokuserad på att prata om dig. Men så att jag vill egentligen skicka en varm kram till alla lyssnare som var så engagerade i det där initiativet. Och nu har vi bestämt oss för, jag och mamma på egen hand, att vi ska göra här till ett årligt event.
Gud vad kul.
Ja, så att vi ska liksom uppmärksamma den här dagen och fira alla självstående mammor.
Det tycker jag är viktigt.
Och pappor.
Ja.
Alla självstående föräldrar. Det finns ju inte så många pappor, men det finns några.
Fast det börjar bli mer vanligt.
Ja,
ja.
De har ju tyvärr inte samma möjligheter, de ensamstående männen, att skaffa barn. Men Jag hoppas att jag ska ha någon här i podden snart också som ska få berätta om sin resa.
Ja, det skulle vara intressant.
Ja, eller hur? Så att, det var som att jag glömde prata om det förra veckan, så därför vill jag ta upp det nu. Och att det blev också väldigt många ringar på vattnet som liksom fortsatte där tiden efter det. Så tack alla ni som hörde av er till er lokala tidning och för er andra försökare och andra som funderar på att skaffa barn själva, så kan jag verkligen varmt rekommendera den här Facebookgruppen Mamma på egen hand. Och så finns ju också Femmis att gå med i, som är en organisation för alla självstående. Mm. Det är så skönt att vi börjar bli lite av en community. Och det är också viktigt, tycker jag, för alla barn som har kommit till på det sättet, alltså som lever i en sån typ av familj. Jag vill ju inte att Liv ska behöva känna sig annorlunda när hon växer upp.
Nej.
Så därför är det bra. Men du, nu ska vi fokusera på din resa ju.
Ja.
Och för er som inte hängde med förra veckan, så tycker jag att ni faktiskt ska gå tillbaka och göra det. För det här är ju som en liten följetong.
Precis.
Men man kan säga att du presenterade lite vem du är. Och sen så berättade vi om dig och din sambo Mickes liksom inledande del av er resa. Det vill säga när ni försökte hemma, precis, konstaterade att det inte gick. Fick remiss, hamnade på Livjogärdet. Och där är vi nu. Tidsmässigt så är vi då oktober 2016, va? November kanske.
November, ja, precis.
Och nu ska ni inleda ert första IVF-försök. Vad hände då? Först, vi avslutade ju förra gången med att ni var på första läkarbesöket.
Precis.
Vad var det nästa som hände sen? Var det att Micke skulle gå och lämna då, eller?
Nej, sen var det injektionsskola fick vi.
Va?
På Livio.
Vad är det för något? Gud, det känner jag verkligen, apropå min dagbok också.
Ja, det låter ganska kul också.
Nej, men alltså, jag hade ju ingen aning om hur jag skulle göra.
Nej, det var faktiskt en äldre dam som vi fick träffa.
Alltså det var en avsatt tid liksom.
Ja, precis, bara för mig och Micke. Så han skulle kunna stötta mig ifall jag skulle jobba med sprutorna. Hon visade mig exakt hur alla sprutor såg ut, vilka sprutor som var vad, vilka hormoner och hur lång nålarna var, hur jag skulle ta tag i mitt egna skinn i magen och stoppa in,
just det där,
trycka in nålen och när man skulle räkna till ett visst antal sekunder.
Det fick ni liksom en lektion i.
Ja.
Alltså, fasiken var bra.
Ja, det var jättebra, för jag hade inte vetat annars hur skulle jag göra det där.
Alltså jag fick ju typ en instruktion via Skype.
Är det sant?
Ja, för min klinik låg ju i Danmark.
Ja.
Så att, och jag vet att de hade liksom, för jag var ju där på ett kuratorsamtal innan jag inledde. Och då pratade hon liksom lite om sprutorna, men då var jag någon helt annanstans. För då var jag så stressad över att jag skulle behöva välja en donator och höll på med det där.
Gud vad jobbigt.
Ja, så att några sprutor tänkte inte jag på.
Nej.
Och sen när det väl blev dags då, då fick jag liksom en verbal instruktion via Skype, men det var inte så att de visade några sprutor och så.
Men var inte det jobbigt att veta hur du ska ta dem? För att ena fick man inte ta för nära naveln, till exempel.
Nej, det har aldrig någon som har sagt till mig.
Nej, men gud.
Eller så har jag glömt det.
Kanske. Du kan ha glömt det. För att det var ena sprutan, om man tog den för nära naveln så kunde det göra lite ont.
Men hur var det för dig då att ta de här sprutorna?
Alltså jag tyckte det var läskigt.
Ja.
Alltså den här damen vi hade, hon sa det ju väldigt bra att det gör inte ont och det är så små nålar. Och jag kände ändå så här, när jag satt där kände jag att det här klarar jag utan problem. Men sen när jag väl skulle ta den, vet, jag satt där och tvekade. Men nej, men jag vill inte. Jo, men jag ska. Okej, jag måste. Och också tänkte så här, diabetes. Vet, jag skulle försöka vara lite tuff. Men det var fan tufft. Och så tänkte jag, om jag samlar så mycket fett som möjligt i en klump, då kanske inte gör lika ont.
Ja, men det stämmer ju. Det är ju faktiskt så det är. Att om man liksom tar ett riktigt bra grepp och nästan gör nyper så att liksom själva nypet gör
lite ont istället,
så gör inte sprutan
Nej,
så
precis.
Ont. Men man förstod inte det. Jag tycker inte heller att man förstod liksom hur det skulle... Alltså själva, hur ska man förklara det här? Att själva styrkan man behöver för att få in nålen, tänker jag, att jag tänkte att man behövde ta i så. Men det behöver man ju inte.
Nej.
Men man har någon bild av att man måste använda styrka
för
att trycka i den där liksom.
Och samtidigt så jag kunde vara lite fascinerad och sitta där, huka mig så mycket jag bara kunde för att vara liksom, för det skulle bli så mycket fett som möjligt.
Ja, det hade jag inga som helst problem med.
Nej, du sa den där damen till att jag kanske hade lite problem för att jag hade lite på magen.
Du var så vältränad.
Ja, vältränad var jag väl inte, tror jag, men jag var väl smal kanske. Så jag tänkte, men vadå, det här borde väl räcka.
Ja, du måste ju ha svårt att greppa till och med.
Nej, lite så.
Men du fick sitta, du
ja,
fick liksom
jag fick, för jag ville ha så mycket som möjligt.
Ni skulle skratta liksom. Nu om ni såg oss. Vi sitter och böjer oss här i studion.
Och tar på magen. Och...
så konstigt.
Men ändå så var jag så här fascinerad. För jag tänkte, men hur ska liksom den där sprutan göra så att mina hormoner blir liksom mer eller... Alltså, så jag var lite...
Du hade svårt att greppa liksom hur det skulle gå till hela grejen.
Ja, jag förstod inte riktigt allting. Jag förstod ju, men ändå blir så här, men hur ska det här kunna hjälpa mig att bli gravid? Eller? Men...
Alltså du var inte helt med på varför du tog sprutorna?
Både ja och nej, tror jag. Men jag tror att det är för att man är alltid inställd på att man ligger och sen blir man gravid. Så jag tror att man blir låst på det på något sätt. Samtidigt som jag var väl medveten om att nu ska jag ta de här sprutorna och några piller och...
Alltså men det som jag inte förstod, det var alltså en normal ägglossning, då har man ju ett eller kanske två ägg liksom. Och när man gör en IVF, då försöker man ju göra så många ägg som möjligt. Och rent, om man tänker efter, så är det typ ett års ägglossningar. Ska man liksom trycka in på en och samma gång. Jag tycker när man tänker på det så, då börjar man ju fatta att det är lite galet liksom. Och sen ska man ju då se till att man inte blir överstimulerad. Jättekul att få mycket ägg, men konsekvenserna av det
blir inte lika
roliga. Är inte så roliga.
Nej.
Och då var ni på injektionsskola.
Nej, det var, jag tyckte det var jättebra.
Ja, superbra.
Så att man inte bara, men jag var lite så här, gud, de hade en jättefin låda med allting. Jag tror att jag var så himla glad för att det verkligen skulle börja. Så hade hon en så himla fin låda till alla de här sprutorna och pillerna hon hade. Så när jag gick till apoteket och hämtade ut mina sprutor, var det så här,
fick inte du den där lådan.
Nej, jag ville göra den lådan.
Ingick.
Ja.
Ja.
Jag tror man var så här, ja men det ska ju vara fint och det ska se bra ut liksom.
Om jag inte har helt fel, så var det ju så att man var tvungen att ha den här i kylskåp.
Precis.
Så det var ju hela tiden, eller var det var i alla fall en av dem som var tvungen att ha i kylskåpet.
Det var en liten man skulle ha i kylskåpet som man skulle ta tag i, som man skulle ta
väskor mot slutet från. Eller hur? Nej, du gjorde sådana när man var tvungen att göra tillverka själv. För det gjorde jag bara på slutet.
Är det sant?
Alltså du fick dra upp och blanda den är ju mycket svårare.
Så Micke den, fick ju hjälpa mig.
Ja, han fick mycket med det. Och de var man ju tvungen att ha i kylen innan man tillverkade dem.
Precis.
För de som jag tog, det där tog jag typ sista gången. Första gången som jag gjorde en IVF, då hade jag de där lite smidigare som jag inte kommer ihåg man behövde ha i kylen. Men jag vet i alla fall att man var ju tvungen att ta dem på exakt samma tid. Så jag satt ju liksom på någon restaurangtoalett någon gång. Det kände mig som en sån drogmissbrukare som satt och tryckte i.
Man smusslar med sprutor.
Och så liksom skulle man ha den i väskan då. Ska jag ta med en till som reserv ifall att och sådär. Gud, det var så mycket liksom med den där logistiken. Och...
Det var jättemycket.
Ja.
Ja, men jag fick ju ställa klockan varje kväll. Och sen när min sambo jobbade över kunde jag ringa. Har tagit sprutan? Nu är klockan 5 över. Skulle tagit den för 5 minuter sen.
Just det. Men det fanns ju ändå, tycker jag, någonting positivt med också när det drog igång själva behandlingen. Att det, för då får man ju vara handlingskraftig. Då ska man ju klara av att ta den där sprutan och sådär.
Precis.
För att det här med att bara vänta, eller liksom in, det är ju så jobbigt.
Nej, att vara igång, det gav ju massa kraft. Det också. Det
visst gjorde du det?
Precis som du säger. Och jag fick också ta bättre spruta på toalett. När jag var ute på julbord. Det var jättehemskt, för det var ingen som visste någonting.
Nej, om man känner sig så knäpp också.
Ja.
Ska man säga till någon eller inte? Och så är man så här lite pirrig. Och så, det är så,
Så blir man ju svullen och så har man en fin klänning. Så då går man hålla in magen. Men det går ju inte, för alla hormoner och allting gör ju att man blir svullen.
Alltså, man blir verkligen svullen. Jag tycker också, det är många som säger så här, som har gjort en IVF och säger det var inte så jobbigt. Nej, det är inte så jobbigt. Men det blir värre och värre för varje gång. Eller i alla fall för mig, ska jag säga. Särskilt om man gör med långt protokoll. Fick du göra det någon gång? Med nässpray?
Nej.
Nej. Det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt.
Men då var inne bara med nässpray?
Alltså då tar man en spray som liksom... jag kommer ihåg när min läkare sa till mig så här, ja, du ska ju ta den här i 3 veckor och det kommer vara som 3 års klimakterieprocess. Och då tänkte jag bara, herregud. Och det var verkligen herregud. För att då, det är som att man startar om hela systemet. Man försätter kroppen i klimakteriet och sen så sätter man igång den igen.
Men oj, men varför då?
Ja, för alltså, det sägs då att det, om man är lite äldre, att det är bra att göra. För mig blev inte det faktiskt bättre.
Utan
jag gjorde ju totalt 5 IVF-er. Och den första och den fjärde och den femte var kort protokoll. Alltså inte med nässprayen. Och den andra och den tredje var med nässpray. Och nu lyckades ju inte någon av mina IVF-er. Men de två som var sämst var de när jag tog nässprayen. Men nu ska vi prata om din IVF. Okej, okay, så injektionsskolan. Ni har hämtat ut alla recepten.
Precis.
Och du har börjat köra.
Ja, med alla sprutor.
Så då är vi typ november-december, månadsskiftet.
Ja.
Får man gå och göra ultraljud då också, eller?
Ja, jag fick gå och göra ultraljud. Då blev det annan dag, eller tredje dag.
Ja, och då åkte du också till Livio och gjorde det.
Precis.
Så du behövde aldrig gå till någon annan läkare eller så.
Nej,
utan allt gjordes där.
Ja, allt gjordes
det
där.
Det är ju också sån jäkla skillnad. Jag fick ju liksom åka här och så fick jag åka, alltså, kolla i Stockholm, åka till Danmark, kolla i Stockholm.
Gud vad jobbigt. Nej, jag gjorde allting på Livio. Och Micke följde med mig hela tiden.
Tog ni ledigt då, eller?
Ja. Det blev vi ledigt några timmar från jobbet. Och
visste de på jobbet?
På mitt jobb, nej.
Du var sjuk lite då och då, helt enkelt.
Precis. Det blev det. Jag var tvungen att åka till läkaren på grund av att jag hade problem med någonting.
Du fick inga följdfrågor och så då?
Nej.
Och berättade inte någonsin om att du höll på med det här?
Jo.
Efter ett tag gjorde du det?
Ja, efter ett tag så gjorde jag faktiskt det. För då, jag orkade inte hålla ihop längre.
Nej.
Och jag orkade inte, alltså, hålla det för mig själv. Jag vill
jag tänker också, ditt jobb måste ändå vara ganska tungt.
Ja.
Och det är inte så bra när man går på ruvar.
Nej. Alltså du får ju lyfta.
Ja, okej.
Okay. Sådär, men inte jättetungt. Och sen du ska inte hålla på och hoppa.
Nej, så. Det är lite faktiskt olika restriktioner där i olika. Jag har hårdare restriktioner.
Ja.
Men jag kommer ihåg när du säger att en vanlig IVF hade man inte så mycket restriktioner.
Nej, för jag vet att jag ringde till IVF:en och bara, kan jag verkligen plocka? Och jag lyfter ju tungt och de sa ja, så länge du inte hoppar. Nej, det ska jag inte göra.
Så länge du inte hoppar, okej.
Okay. Jag tror att de tänker mer på styrketräning om man kör något pass säkert.
Ja, just det, precis. Det får inte vara den där stuttet. Tog dina sprutor, gick på ultraljud och då hade du massa äggblåsor.
Ja.
Allt såg bra ut.
Ja, men vi behövde komma tillbaka igen och fortsätta för alla ägg var inte färdiga.
Nej.
Än, så att säga.
Det man gör då för er lyssnare det är så att man gör ultraljud och så mäter man millimeter på äggblåsorna för att se när de då ska släppa ägg och så försöker man då tajma så att de blir inte helt mogna exakt samtidigt alla. Så det brukar man också försöka justera med doserna och så. Okej, och sen till slut så blev det då ett ägguttag.
Ja, det blev det.
Vad hade du fått för information om det?
Alltså informationen var att vi skulle komma in på morgonen och att vi skulle få vänta i ett rum. Jag skulle få sätta på mig de här sjukhuskläderna. Att vi sen skulle gå in till en annan, alltså nästan som en gynekologstol. Och där skulle de plocka ut mina ägg. Men jag även skulle få bedövning där nere. Ja, det är lite smärtsamt, så man behöver bedövning. Det enda de glömde säga till mig var att man kan ju börja gråta av bedövningen. Man blir så känslomässig. Inte att det är ont utan av alla känslor.
Det visste inte jag att man kunde.
Nej.
Att det blir som en reaktion. Liksom.
Ja, precis. Att det helt
men du tog inget morfin?
Nej.
Så du tyckte du hade fått bra information innan?
Ja, jag fick bra information.
Och sen kom och du fick inte äta och så innan, va? Eller?
Nej.
Visst var det så? Man var tvungen att vara på fastande mage.
Precis, ifall att det skulle vara någonting, ifall det skulle hända någonting. Antagligen.
Just det.
Precis. Okay. Så man var ju både hungrig, trött och nervös. När man var där.
Du fick sätta på de fina kläderna.
Precis.
Man har ju en väldigt rolig, det är som att ha en sån där skoskydd på huvudet.
Ja, jättefint.
Typ, eller hur? Ja. Och sen fick du komma in i själva salen.
Ja.
Såg du någonsin nålen?
Ja, jag fick se den.
Hur kändes det?
Alltså det var läskigt.
Ja, det måste
den
jag säga.
Den var ju lång.
Alltså för jag under alla mina behandlingar fick jag aldrig se den där nålen. Alltså man ser ju den på skärmen, men jag fick aldrig se den liksom.
Nej, men jag
utanför
vill ju
kroppen.
Se. Alltså jag vet inte om det är korkat eller om det är bra.
Men för grejen var att jag har nämligen varit på studiebesök på Livi och Gärdet i labbet och fått titta runt och, och då har jag ju fått se den där nålen. Läskig alltså. Och då vet jag att de sa så här, men den visar vi ju inte för patienterna.
Nej.
Om de inte ber om det.
Nej, precis.
Så du måste ju berätta om det då.
Ja, jag vill ju se, jag vill se nyfiken. Jag vill ju veta.
Och det tycker jag är bra att man får välja faktiskt.
Ja.
Så att man gör det som passar för en själv liksom.
Precis.
Mm. Hur många ägg blev det då?
Jag har mött 20 ägg den gången.
Oj, det är jättemycket.
Det är jättemånga.
Hur upplevde du den processen då?
När vi tog ut alla äggarna. Det var ju inte så skönt.
Nej.
Alltså det var ju ingen rolig process.
Nej, det gör ju rätt så ont alltså. Men jag tycker ändå det där när man ligger och tittar på skärmen och så liksom plockas ett ägg i taget.
Ja, det är ändå rätt häftigt.
Ja. Hur funkar det där på Livio? Är det så att någon räknar om antal ägg eller hur går det till?
Jag tror att de räknar.
Det har du glömt.
Ja.
Ja. Alltså, jag ser det på dig, du är helt blank.
Jag blir så här, jag tror att jag har glömt eller förträngt ganska mycket. Och jag har bara lagt egentligen allting i deras händer.
Ja.
Jag litar på det de säger, jag vet att du gör ett ägguttag. Och så ringer de mig, säger hur många ägg det var.
Ja, du fick inte reda på det då när du var
i
rummet.
Nej, utan de ringde sen och ringde sa hur många.
Ja. För att när jag gjorde i Danmark, då var det så här. Dels är det ju väldigt lustigt när allt är på danska. För då blir det så här,
Hur förstod du det?
Ska vi göra det här? Du vet, jag härmar ju så dåligt. Men då, det var, när man gjorde ägguttag, då liksom... Så är labbet precis i rummet bredvid så som det ser ut på Livio och Gärdet också. Och så är det någon, det har de inte på Livio och Gärdet, för det här frågade jag om när jag var där. Men i Danmark hade de som en pump som liksom transporterade äggen då in i labbet. Så det lät så här, och det sa de på Livio och Gärdet att det kan man bara stänga av ljudet. Så att det är ju samma maskin liksom. Och då så ropade de inifrån labbet, ja det var en god en. När det var ett ägg som funkar liksom. Och sen så bara, nej det var ingen. Och sen, ja, var en god en till. Så att man liksom fick reda på mig under när man gjorde så här. Ja, det blev 7 ägg typ. Eller vad det nu blev. Men 20 är ju liksom helt galet mycket.
Det var helt galet.
Det är ju nästan på gränsen till att du blev överstimulerad då.
Nej, inte den gången.
Okay. Du är ung helt enkelt bara. Okej, och sen fick ni åka hem.
Ja, nej inte först. Nej. Eller inte direkt, utan jag fick hjälp ut och så fick vi lägga oss där på sängen, så fick jag frukost och vila lite för jag hade jätteont.
Och då hade ni som ett eget litet rum.
Precis,
liksom.
Ja, så vi fick frukost på sängen. Nästan lite mysigt, ligga kvar, fick en vetekudde på magen. Man hade ju fruktansvärt ont efteråt. Hade man. Och sen när vi kände oss redo så fick vi åka hem. Så det var ingen stress, så att nu måste ni åka fort som tusan.
Ja, det är ju bra ju.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och sen då väntan på att de skulle ringa och berätta hur det var.
Precis, ja. Hur många ägg
har man då liksom en läkare eller en sköterska som hör av sig?
En sköterska som hör av sig. Är det som ringer. Så man, då går man ju spänt och väntar.
Jag kommer ihåg när man väntade på samtal också, att man så här stoppade mobilen på laddning så här.
Ja, hela tiden.
Den satt i liksom.
Att ljudet var på så man inte missade.
Exakt. Man kan liksom, man bara gör samma sak så här, om och om igen. Bara, vad heter det, trycker på den där tyst, eller vad heter det, ringsignal på knappen.
Precis,
liksom,
så när man vet, så när man vet att det är 5 minuter kvar, går man verkligen stirrar på telefonen och bara snart kommer ringa, snart.
Får man någon tid då som de ska ringa eller?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Okej, och så ringde de och berättade 20 ägg.
Ja, precis.
Och sen, vad hände sen då?
Tyvärr så gick inte det.
Alltså alla de 20 äggen, precis, var värdelösa?
Ja.
Och det kunde de se med en gång?
Ja.
De var så omogna så att de inte ens var värda att befrukta.
De hade behövt varit inne längre.
Ja. De plockade ut dem för tidigt helt enkelt.
Precis.
Herregud alltså. Vilken J-A besvikelse.
Ja, det kan man säga.
Mm.
Just för att det var så jobbigt. För det första hade inte jag berättat någonting på jobbet.
Mm.
Det var ingen som visste. Och sen så trodde jag någonstans, dum som jag kanske var, att det kommer gå direkt.
Ja, men alltså, du är inte dum alls, för det tror man hela tiden.
Visst gör man det.
Ja, man är helt bombsäker på att nästa behandling ska funka.
Mm.
Liksom.
Så att jag var så sjukt besviken. Jag var jätteledsen. Och tänkte, nu måste jag göra om det här igen.
Mm.
Och plocka ut igen och sitta och ta sprutor och ta ut de där äggen. Det är så smärtsamt.
Mm.
Samt som det är häftigt, man kan se allting samtidigt. Mm.
Hur påverkad tror du att du, eller liksom, om du kommer ihåg, hur hormonpåverkat var du efter första varvet? Kände du så här, det här gör jag med en gång direkt, eller behövde du paus? Eller?
Nej, jag behövde pausa. Ja. För min mens uteblev ju.
Okay.
Så den kunde försvinna 1-2 månader innan jag kom tillbaka.
Jag tror så att du var tvungen att vänta in kroppen?
Ja, precis. Mm. Jag tror att det var för att jag varit så himla ledsen efteråt.
Mm.
Att jag varit så liksom, jag varit så förstörd och stressad någonstans, att oh men gud, jag är snart 26 eller 27, alltså jag tror att jag var stressad och att jag ville det här så mycket, så att kroppen, jag tror inte att den pallade riktigt.
Nej.
På grund av all stress.
Mm.
På grund av det psykiska som blev.
Så när gjorde ni sen försök nummer två?
Försök nummer två blev faktiskt inte förrän ungefär ett halvår senare.
Ganska 2017. Rimligt.
Ja.
I typ på våren där då.
Mm.
Mm. Och skilde det sig någonting från första gången?
Ja, jag var nog faktiskt mer samlad den gången. Och jag visste vad jag gav mig in på.
Det var inte lika peppigt liksom.
Nej, utan det var så här, okej, nu tar jag de här sprutorna och ska göra den här behandlingen igen.
Ja.
Så att, ja. Och jag tror att både jag och Micke, vi kunde liksom vara mer, lite mer sammanhållna.
Mm.
Och vi visste vad vi väntade oss.
Ja, men det är precis som jag sa i förra veckan.
Mm.
Att liksom, allt är så stort och nytt först.
Ja.
Och sen så bara blir det på någon konstig rutin. Liksom. Ja.
Om man är redo på något sätt. Men ändå inte redo.
Nej, för att emotionellt är det ju som att vara på noll. Liksom.
Ja.
Och det är som jag... Liksom, varje IVF tar ju en inte framåt.
Nej.
Man blir liksom inte närmare en graviditet.
Nej.
Utan man är ju, får ju börja om helt enkelt.
Ja.
Vi hade en gäst i januari som sa det, att att hålla på med de här processerna är som att cykla ett långt lopp. Hon jämförde med någon som skulle cykla, tror jag, från Skåne till Haparanda.
Ja.
Han kunde liksom inte sitta och tänka så här, Haparanda, Haparanda, för då kom han ju ingen vart.
Nej.
Utan han var tvungen att tänka så här, nästa backa.
Mm.
Och så klara nästa backa.
Mm.
Och på det sättet tog han sig till Haparanda.
Mm.
Och så är det ju att hålla på med de här processerna.
Det
är ju ändå så att efter varje behandling så är du ju tillbaka där i Skåne.
Mm.
Du har ju liksom inte kommit någon vart.
Nej, du kommer ju tillbaka igen.
Ja.
Till punkt noll.
Exakt. Ja. Och det är det som är så oerhört frustrerande.
Mm.
Och sen så vet man inte heller om man kan se till att komma till Haparanda.
Nej.
Utan det är ju en gissning eller ett försök liksom varje gång.
Det är det.
Så frustrerande.
Ja.
Ah, okej, okay. Så våren 2017, då gör ni ert andra äggutplock.
Precis.
Och hur gick det då?
Det gick bra.
Oh, vilken dröm.
Vi fick faktiskt ägg som funkade.
Och hur många?
4 stycken.
Och
som varit befruktade.
Ja, 4 embryon alltså.
Precis.
Du, bara som en liten sidospår här.
Mm.
Har du och Micke pratat om hans upplevelse av att lämna spermier?
Jag tror inte det. Jag tror att han har säkert pratat med någon vän och så har vi skämtat till det lite. Liksom, att nu ska han få gå in i det där rummet.
Alltså jag har ju sett det där rummet.
Mm.
Det är ju inte något inspirerande...
Nej.
Det är ju liksom som ett väldigt litet bås med en bänk, och på den där bänken är det som ett sånt där kliniskt sjukhuspapper.
Nej,
liksom.
Ja.
Alltså, du får faktiskt hemuppgift nästa vecka att snacka med Micke.
Ja, jag ska göra det.
Så han behöver ju inte komma med, men du får ju berätta om det är okej med honom.
Ja.
Hur han upplevde att det var.
Ja.
Att gå in där och liksom leverera.
Ja, det måste jag fråga. Han har säkert sagt det, men jag har nog inte Jag hade bara skrattat bort det, tror jag.
Ja.
Alltså, för det kan ju inte vara kul. Nej. Att gå in där.
Gjorde ni en färsk insättning då, eller?
Nej, vi frös in alla.
Ja, så du gjorde inget färskt försök då?
Nej, precis.
Och sen fick kroppen vila lite?
Ja.
Ja, det tycker jag är bra beslut. Alltså.
Ja, det tar ju enormt mycket på kroppen.
Ja.
Så det behövs ju. Och vi körde ju insättning sen med min egna menscykel, så att säga.
Ja.
Så när jag hade min vanliga ägglossning.
Just det.
Precis.
Så då fick du igen börja monitorera med ägglossningsstickor och
så. Så man gick ju igen och väntade på mensen dag efter dag.
Och då sen kommer efter den aldrig heller när man vill att den ska komma.
Nej, precis. Då blir man bara stressad. Mm. Och sen efter mensen, då ska du börja med dina ägglossningsstickor. Då är det bara att springa ner till apoteket och köpa. Har jag tillräckligt många paket hemma?
Mm.
Många stickor? Tänk om jag gör fel. Mm. Jag gjorde ju fel flera gånger.
Mm.
Så jag var ju tvungen att liksom... Jag fick ju panik. Missade jag morgonkisset eller att jag hade liksom tagit... Jag hade kissat innan stickan. Jag fick ju panik. Kunde börja gråta.
Mm.
För att jag sa nej, har jag missat min chans nu? Måste jag backa igen 10 steg? Eller vad händer nu?
Mm. Och sen gjorde ni en insättning då?
Precis.
Vad är vi nu i tiden då?
Nu i tiden, då är vi ungefär i juni skulle jag
just det.
På. Ja.
Och sen blev det en ruvarperiod.
Ja.
Och hände sen?
Vi lyckades inte.
Nej.
Med första försöket på insättningen.
Usch, vad irriterande.
Det var jättetungt, det var fruktansvärt tungt.
Mm.
Var det.
För då var det som ändå att ni första gången fick inga embryon alls. Mm. Och så nu hade ni ändå fått embryon.
Mm.
Och då tänker man ju absolut att det ska gå på första.
Ja.
Och typ att man ska spara de andra till syskon.
Ja,
typ så
typ
tänker
det man tänkte.
Ju.
Att vi hade tre kvar. Det kommer skitbra.
Mm.
Och man kände inte, jag kände ingen stress.
Nej.
Alltså över det just då.
Ja. Men, och sen så gick det ändå inte.
Nej. Och det var skitöft.
Mm.
Som tur är så hade jag ju bra stöd från Micke. Vi stöttade varandra väldigt bra.
Mm.
Men allting annat runt omkring... Alltså det var ju svårt att hålla masken.
Mm.
För folk undrar varför man var borta från jobbet ibland. Varför jag var på dåligt humör. Eller...
Mm.
Det är ingenting jag ville säga rätt ut.
Man hade väldigt lätt tårar.
Mm.
Alltså att man var lite gråtig liksom generellt.
Ja.
Antagligen på grund av alla hormoner.
Ja.
Så jag kom att man liksom, så krattade man lite för att inte hamna i sådana situationer.
Mm.
Och så när man väl hamnade i någon så här direkt fråga. Liksom,
mm.
Du vet, någon stirrar i ögonen och bara, men hur är det egentligen?
Ja, hur mår
då
du?
Bara, jag mår dåligt.
Så men varför så vill man inte berätta.
Jag skrattar ju nu, men det var inte alls kul. Alltså.
Nej. Framförallt också när man har så fina kollegor som ändå frågar och bryr sig om en.
Ja, precis.
Men gud, varför åker du till läkaren hela tiden? Och, men gud, hur mår du? Du ser ledsen ut, du är trött. Du brukar alltid vara pigg och glad. Ja.
Då blev det liksom att ladda batterierna till nästa försök.
Ja, och då väntade vi 5 månader faktiskt.
Och då dels tänker jag för att det var sommar först.
Ja.
Och för att du behövde vila typ.
Ja, och min mens kom inte på 2 månader.
Nej, och gud vad frustrerande.
Det var så rubbat. Och jag tror att det var för att jag var så himla stressad.
Mm.
Stressad inombord, så det var så här, men gud, det är bara 3 ägg kvar.
Mm.
Det kan låta mycket för andra, men för oss som går igenom
3 embryon ska vi ju säga.
Förlåt. Det är ju inte så mycket.
Nej, verkligen egentligen inte.
Nej. Så det var jättetufft.
Mm.
Så jag kände att jag behövde en paus. Jag tror till och med att vi reste utomlands i 1-2 veckor.
Mm.
Jag pratade med kliniken först. För jag ringde och pratade med dem samma dag som jag lämnade testet.
Mm.
På graviditetsstickan. Så jag fick ju väldigt bra stöd därifrån också. Och då pratade jag faktiskt med en sköterska kring mitt mående. Hon tyckte att det var vettigt att jag tog en paus.
Mm.
För jag sa att jag tror att det blir för mycket för min kropp.
Mm.
Och för mycket psykiskt. Så att jag vill det här så mycket.
Mm.
Så att jag vet inte vart jag ska ta vägen just nu. Jag behöver åka utomlands och vila upp mig.
Mm, gör något härligt.
Ja,
precis.
För allting
jag har faktiskt bra. Också tagit så att säga, sommarlov från göra barnprocessen.
Ja. Visst är det skönt?
Ja, men det, jag tror att också det har varit helt nö. Först var det från liksom, när jag skulle gå över från insemination till IVF.
Ja.
Då pausade jag hela sommaren.
Mm.
Och sen året efter när jag skulle då gå från IVF till att våga åka till Ryssland och göra en äggdonation.
Ja.
Då tog jag också sommarlov. Och jag tror det gör liksom att man hinner komma ikapp och landa.
Ja, man behöver det.
Ja, verkligen alltså.
Och sen är det lite störande att det tar lång tid. Men jag tror att någonstans så låser man sig.
Mm.
Känslomässigt någonstans och bara stänger av och bara är faktiskt.
Hur gjorde du liksom för att ladda batterierna för ett tillförsök?
Jag grät väldigt mycket.
Mm.
Pratade väldigt mycket med sambon. Och då, vissa stod mig nära som visste om våra försök. Jag fotograferade väldigt mycket.
Mm.
Så jag kunde tänka på
annat. Det är
som
din lilla självterapi.
Ja, jag tror det. Och var ute och gick med hunden väldigt mycket.
Sen så kom ni tillbaka starkt där på hösten då. 2017 är vi nu, va?
Precis.
Och då skulle ni göra insättning nummer 2 på andra IVF-en.
Precis.
Och då hade ni 3 embryon i frysen.
Ja.
Och så gjorde ni från naturlig cykel igen.
Ja.
Och hur gick det?
Det gick inte bra den här gången heller. Och då kände jag stress.
Har du liksom fått reda på att de har misslyckats för att du har fått mens eller när du har kissat på stickan?
Jag har fått mens en gång och sen har jag kissat på stickan en gång.
Mm, vilket var värst?
Mensen.
Ja, visst är det faktiskt helt fruktansvärt.
Ja.
Man går på toaletten, drar ner trosorna och så är det liksom blod där.
Ja.
När det inte ska vara det.
Nej, och så ser man, det kan ju komma lite blod. Jaha, men då vet man ännu inte. Är det på grund av missfall eller alltså av någon blodkärl som har spruckit.
Ja.
Och det som jag också tyckte var jobbigt var att de kunde ringa och säga, eller just man skulle vänta på för om det hade överlevt eller inte.
Ah,
upptidningen, eftersom vi hade ju fryst våra embryon.
Just det, hela den också, ja.
Så det var också en process.
Och då får man reda på det typ samma morgon.
Ja, samma morgon som man ska in i insättningen.
Mm.
Så då går man ju och väntar, liksom, om man ska in klockan 1 så kanske de ringer vid 8-9. Eller 10-11. De kan ringa bara någon timme innan.
Mm.
Och säga att det klarar sig inte eller klarade sig.
Mm.
Nu har det ju klarat sig som tur är.
Mm.
Men den stressen.
Ja.
Alltså det var katastrof. Det var skitjobbigt. Det var gick som på nålar hela morgonen.
Jag fattar det.
Alltså. Ja, när jag fick missfallet nummer 2. Eller misslyckandet. Där nummer 2 utan embryot. Jag var så ledsen att jag inte skulle gråta.
Du kallar det för missfall.
Mm.
För det är så det känns.
Ja, precis. Men det blir ju... Ja, vad ska man säga, misslyckat.
Ja, men det här tycker jag är nämligen intressant för folk uttrycker sig olika.
Mm.
En del säger misslyckat försök och en del säger missfall.
Mm.
Jag tycker inte att det spelar någon roll. För upplevelsen är ju nog, skulle jag tro.
Detsamma.
Jag har aldrig kissat på, eller liksom fått ett positivt resultat och sen förlorat det.
Nej.
Det kanske är en liten nivå värre.
Mm.
För det har inte du heller, va?
Nej.
Men man känner sig ju ändå gravid när man har gjort en behandling. Och man tror ju att man är gravid.
Ja, så fort alltså, man har återfört embryot, då är det så här, nu är jag gravid.
Exakt.
Och sen förlorar man det.
Ja.
Även som man inte så hunnit plussa på stickan.
Nej, men man tror ju, känner. Men hade du också symptom? Kände du dig gravid?
Nej, jag tror det var andra gången som jag kände mig. Alltså att det varit öm i tuttarna. Och
ja,
liksom.
Precis.
Så jag trodde ju verkligen att nu, den här gången, nu går det. Och liksom när jag även kunde säga till sambon, nu är lite öm.
Ja, precis. Kunde ni glädjas lite det?
Då knappt, gud vad kul, vad bra. Ja. Mm. Så vi trodde ju liksom verkligen att det var någonting den gången.
Så nu är vi då på hösten 2017.
Precis.
Vi har 2 embryon kvar i frysen. Ni har misslyckats med 2. Och du mådde inte bra.
Nej, vi tog paus igen.
Ja.
I IVF-behandlingen.
Hur fattade ni de här pausbesluten?
Det var nog jag som sa ifrån.
Mm.
Det blir så mycket känslor, både från mig och från Mickes sida.
Mm.
Självklart. Jag såg ju besvikelsen i hans ögon.
Nu sitter vi och gråter här lite i studion. Båda 2.
Ja.
Oh, vilket är ju så okej.
Alltså, det var så tufft. För att någonting man har längtat efter så fruktansvärt mycket. Jag tror att det gjorde så ont med sig Mickes besvikelse.
Mm.
Jag kände mig säkert lika dålig som han gjorde. Att vi lyckas inte igen. Just för att vi visste att hans sperma var i felet. Alltså det var dåligt där. Mm. Jag kände att min kropp kan inte behålla det. Mm. Då kan inte jag bli mamma. Jag är inte värd att bli mamma.
Mm.
Jag kände att jag behöver en paus. Jag orkar inte. Mm. Jag var rädd för att vårt förhållande skulle gå isär. Jag var rädd för att Mickey skulle lämna mig. Eller att vi kanske skulle börja bråka. Att man liksom kommer till den nivån i en IVF. Att man bråkar över ingenting. Och man egentligen behöver man bara prata. Så jag kände att...
Han var ju säkert rädd att du skulle lämna honom också.
Alltså... Ja, för vi började även prata om så här, men om vi inte lyckas, ska vi betala en ny... Alltså en hel IVF. Eller ska vi adoptera? Då måste vi gifta oss. Man måste ju ha pengar. Man måste ju resa. Alltså det är också en stor process. Och då, jag varit så förbannad på att varför ska det vara så himla svårt för oss?
Mm.
Alltså vi har ju allting. Vi hade liksom, vi båda fasta tjänster, man tjänar bra, man har hund och liksom allting är stadigt.
Mm.
Varför just vi?
Mm.
Jag var så arg.
Så orättvist alltså. Ja.
Och jag klarade knappt av att liksom träffa folk som hade barn.
Mm.
Jag orkade inte höra på det här, oj hoppsan, jag var gravida.
Mm.
Alltså jag var så hemsk, kände jag, för att jag undvek till och med när min tjejkompis var gravid.
Mm.
Hon trodde inte heller att hon kunde bli gravid. Mm. Men svaret så här, oj hoppsan. Och jag kände så här, gud vad kul, grattis. Jag var jätteglad för hennes skull. Men efter vi hade lagt på, jag bröt ihop.
Mm.
Alltså det var nästan att det var under december. Och då satt jag ändå och pyntade granen.
Jag tänkte säga att december är också en jäkligt jobbig månad. För det med julen och allting. För det är ju typ det man, eller i alla fall man, jag ska inte säga man. Jag längtade verkligen efter att fira jul med ett eget barn. Liksom, på något sätt. Skapa sina egna traditioner.
Ja men och precis, så kunde jag klä upp dem i så här tomtekläder eller vad man än vill ha. Och sitta hos mamma och pappa, mormor och morfar. Nej, alltså jag var så förstörd. Jag kommer ihåg att min sambo ringde och sa, men då, de ska ju bli föräldrar. Jag sa, det skiter jag i.
Mm.
Alltså, jag var så elak för att jag var så arg och ledsen, besviken. Samtidigt var jag jätteglad för deras skull.
Mm.
För att, men jag tror att jag var så arg på grund av att jag själv ville ha den där oj hoppsan. Så att, det var inte så mycket julpynt utav granen, utan det hamnade på golvet.
Mm.
Jag bara slängde allt. Jag var så arg.
Levde du ut den där ilskan? Alltså lät du dig vara arg?
Ja, jag lät mig själv vara arg.
För det är ju bra.
Ja, i min ensamhet.
Ja, för att det som många gör är ju att man liksom stoppar den där ilskan i en låda.
Mm.
Och tvingar sig liksom att vara glad eller gå på nästa försök eller vad det nu är. Det låter ändå som att du liksom lät dig vara i det du var i.
Ja, jag skrek ganska mycket på Micke under det samtalet. Inte på alltså, han sa att vi bråkade, utan jag skrek ut mina känslor och grät. Ja, om man ens hörde vad jag sa, det vet jag inte. Det är ett undra om man gjorde det.
Mm.
Julgranskulor fick jag ju köpa nya.
Vad gjorde du? Åkte de i väggen eller trampade du på dem?
Ja, det var väggen och golvet. Jag trampade på dem och jag hatade dem. Jag hatade julen just då.
Mm.
Så jag tyckte att nej, då ville inte jag ha dem. Och det var att jag tränade, styrketränade väldigt hårt. För att jag ville bara få ut ilskan.
Mm.
Alltså det var enda sätt för mig att få ut ilskan.
Mm.
Och jag grät och jag pratade. Och Micke försökte stötta mig, lugna ner mig. Men nej, jag tyckte alla var så jävla orättvisa.
Mm.
Det var,
livet är orättvist liksom.
Att allting var emot mig.
Mm.
Och jag ville bara vara liten igen. Jag ville bli typ 5-6 år, krypa upp i mammas famn och bara så det kommer bli bra, nu går jag äter chips typ.
Och det är så sjukt viktigt, vill jag påstå, att man låter den där sorgen få komma. Och att man använder sig av den. Och att man tar sig igenom den.
Mm.
Och inte stoppar den i en låda.
Nej.
För annars så tror jag man ändå får stopp någonstans längre fram. Liksom.
Det är oerhört viktigt.
Ja, verkligen.
Man samlar ju på sig så mycket. Alltså, man kan försöka någon person som står nära och kunna ventilera med.
Mm.
Alltså inte bara en sambo eller om man är ensamstående. Alltså att man i alla fall har någon att prata med och ventilera.
Ja. Man får liksom välja lite den person eller de personer som man tror är lämpade. Jag tror man har ganska bra koll på det.
Mm.
Det behöver kanske inte vara den som är närmast alltid eller den som är mest självklar, utan det kanske är någon annan som har gått igenom något tufft.
Ja.
Någon annan som har liksom erfarenheter av sjukhus. Eller alltså nu bara spåniga fritt.
Ja.
Men jag tror att man, om man liksom tänker efter lite, så vet man nog vem den där personen är.
Ja, faktiskt. Det är som du säger, det behöver inte vara en jättenära heller.
Nej.
Det kan också bara vara en bra lyssnare.
Ja, och jag tänker om man inte har en sån person i sin närhet, så finns det ju i alla de här olika typerna av Facebookgrupper och...
Ja.
Alltså det finns andra ställen att hämta.
Aha.
Så att man ser till att man får.
Mm. Och det finns även hjälp som man kan få via, som vi gick på Liv och Hjärtat. Mm.
Ja, där kan man också få kuratorstöd. Ja,
precis. Så det går ju alltid att få hjälp.
Ja, för det är liksom, jag tror det, man ska be om hjälp.
Mm. Man ska våga vara svag. Det är okej att vara arg.
Mm.
Det är okej att vara avundsjuk.
Mm.
Det är okej att spy ut sig en massa galla till den du pratar med.
Mm.
För att det är en känsla du känner just då. Det är okej att känna så.
Ja.
Lika okej som det är att känna lycka över allting annat också.
Ja. Du är så klok.
Ja, tack.
Har du blivit det av att hålla på med IVF, tror du? Eller var det innan?
Nej, jag tror att IVF gjorde ganska mycket. Faktiskt.
Ja.
Innan var jag nog inte dömande, men...
Man får en annan respekt för livet.
Ja, man får det faktiskt.
Ja, så är det ju.
Mm.
Du, Nathalie, jag tänker att vi ska runda av här nu.
Ja.
Nu lämnar vi ju lyssnarna lite hanging.
Ja.
Men jag tror det får vara så. För att nu är jag så illa, vad heter det? Jag är så berörd här nu. Så att,
jag känner luften gick ur mig lite.
Ja, vi måste stoppa här helt enkelt. Tack snälla för att du så modigt delar med dig. Och
tack
att du liksom öppnade dörren till det där innersta. Mm. Det
tack
är ju superviktigt. Man måste göra det lite ibland. Man inte, den där sorgen finns ju kvar. Alltså.
Ja, jag var inte beredd på det där.
Nej. Jag såg så här, det är svårt för er lyssnare som inte kan se oss, men jag såg hur du liksom frös till lite. Och sen så var det som att du så här, ska jag öppna den där dörren eller inte? Och så gjorde du det, och då var det som på beställning, och då fick jag också en jättefysisk reaktion. Jag får värsta gåsöken här när jag pratar om det. Men det är liksom, det är viktigt att kunna vara där också.
Ja, och våga.
Och alla ni som har varit där vi har varit, ni... känner ju igen detta. Mejla era frågor.
Ja.
Så att mejla gärna det ni vill veta om Nathalies process eller generellt om att göra IVF på det här sättet som vi ju pratar om i detalj.
Absolut.
I de här avsnitten i april som går under temat alla kan behöva hjälp. Tack för idag.
Tack, tack.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.